Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Le monsieur quoi? Jag är kvar för fan. Jag är bengaler, jag är radio Råsunda. Jag är Sveriges vackraste emblem. Jag är Kenny Baby Spark mellan en djurgårdares ben. Jag är Bojan Djordjic attityd. Jag är en bira i pausen.
Hej och välkomna till episod 167 av Radio Råsunda. Det är en varm kväll, torsdagskväll, på den klassiska AIK-stadsdelen Södermalm. VM har varit igång i en timme. Ryssland leder mig veteligen. Det är en match jag inte tittar på för att jag sitter här. Och med mig har jag en väldigt spännande gäst som ska få berätta vem han är.
Hej, jag heter Håkan Strandlund. Jag är TF, vd och ekonomichef för AIK Fotboll AB.
Mm. Härligt att ha dig här, Håkan.
Tackar.
Ska du kolla något på VM?
Det kommer jag göra. Jag kommer vara på plats under den första Sverige-matchen faktiskt, Sverige-Sydkorea.
Och där hör man hur alla som lyssnar på det här är jätteavundsjuka. Är det för att titta på vårt senaste nyförvärv?
Ja, bland annat kommer jag följa Sebastian med nära ögon. På något sätt så vaknar VM mer till liv när vi har en spelare som är med i truppen och troligtvis också en del av startelvan.
Mm. Och det är ju otroligt roligt och hedrande att utav hela Jannes trupp som har åkt ner till Ryssland så finns det bara en spelare från Allsvenskan.
Just det.
Och det är då nyförvärvet Sebastian Larsson, för de som inte har hängt med, som presenterades i, vad var det, tisdags, måndags?
Måndags var det.
Exakt så. Det ryktades ju stort och brett om det redan innan. Så att
det brukar vara lite läckage innan allting blir klart, ja.
Ja, jag satt i den här studion för en vecka sedan med en annan supporter, Malin Hägg, och vi tillägnade nog 10 minuter till att prata bara Sebastian Larsson. Mm. Men ja, vad roligt att du ska ner dit, eller upp dit, eller vad blir det? Österut.
Det blir österut.
Det blir österut. Vilken stad spelas den matchen?
Novgorod tror jag den heter. Det är någonstans mitt mellan Sankt Petersburg och Moskva ungefär, en bit in i Ryssland då.
Ja, men det är inte en sån lång bit. Det hade kunnat vara Jekaterinburg eller...
Exakt, så det är ganska lagom avstånd och en lagom resa.
Ja, och vi hoppas att du får bevittna en vinst också.
Det hoppas jag verkligen.
Eller i alla fall ett mål eller två, för det har ju varit lite måltorka där också.
Ja, men det har varit mycket träningsmatcher och en del tajta avgörande matcher också. Så att jag tror att du kommer släppa till lite nu när vi kommer på riktig...
Jag tror också det. Så ja, tillbaks då till dig, Håkan. Så du har alltså rollerna TF, vilket står för tillförordnad vd, och även CFO.
Stämmer bra det.
I AIK Fotboll AB.
Yes.
För de som kanske inte vet, skulle vilja utveckla vad de här två titlarna betyder och innebär.
VD är att jag är vd för, ska man säga, den elitverksamhet som AIK Fotboll då bedriver i form av dam- och herrlag. Sen är vi också ett U19-lag som tillhör då bolaget. Då. Alltså alla stora arrangemang ligger i bolaget medan då ungdomsdelen finns i AIK Fotbollsförening. Så att där har jag ansvar för den löpande verksamheten. Jag rapporterar till styrelsen då, i bolaget. Och som ekonomichef då, så också har jag en roll som att hålla koll på rapportering, budgetar, prognoser och även ett ganska aktivt stöd när det är större affärer som håller på med större transaktioner och större avtal. Och man blir lite, vad ska man säga, allt i allo det vi gör, för det är ganska, vi är 17 personer och det kräver ganska mycket arbete för att täcka upp allt vi ska göra. Så att man blir lite allround på alla möjliga saker inom fotbollen då.
Ja, jag förstår det. Och som sagt, TF, vd, du tog över efter Mikael Alerup när han lämnade. Stämmer det?
Ja, det stämmer. Jag gick in med Mikael till ett möte och vi skildes åt i rummet där, så att vi gick åt olika håll därefter då alltså. Sen ett kontakt med Mikael därefter. Ibland har jag bollat saker med honom som jag vet att han är duktig på och fått hans kloka ord. Och ibland har vi diskuterat oss som olika nu klubbdirektörer på varsin kant också då.
Ja, och Mikael är ju inte mig vetligen klubbdirektör längre i Dalkurd heller.
Nej, det har varit en, vad jag förstår, en turbulent resa där uppe också. Jag har inte hört detaljerna kring Dalkurd, men det är väl en intressant situation i klubbsverige. Det är ett fenomen som då uppträder i Dalkurd med en klubb som då flyttas från en stad till en annan också. Där det finns en stark investor kontra också den här 51%-regeln. Hur man ser, liksom, hur man balanserar den på ett bra sätt också.
Ja, det är ju exakt samma situation på ett eller annat sätt som vi såg förra året med AFC Eskilstuna i Allsvenskan också. Det är också flyttat från en stad till en annan. En stark enperson som investerare. Väldigt spännande det där att bevittna när man ändå är så van vid 51%-regeln. Och, ja. Ja, det, jag lider lite med Mikael när jag läser. Jag tror att det var Sportbladet som hade en ganska gedigen artikel om Dalkurd.
Jag tror det, men jag tror inte att sista kapitlet för den historien, det är min känsla i alla fall, man känner Mikael rätt. Så att.
Ja, jag önskar honom verkligen lycka till. Och ja, han lämnade ju efter en relativt öppen konflikt med styrelsen. Du tvekade aldrig på att ta uppdraget som vd mot den bakgrunden?
Jag tvekade. Jag fick frågan klockan 10 på förmiddagen då alltså. Sen när jag fick frågan så gick jag igenom allt upp i mitt huvud. Liksom vad innebär det här för mig och vad innebär det för min familj också? Så att jag ringde faktiskt min fru det första jag gjorde och pratade lite med henne. Och hon tyckte liksom, tusan, ta det där, kör på liksom. Och så tog en timme att bestämma sig och sen var det bara liksom att gå in i den rollen så långt jag kan göra och med den person som jag själv är också. Mikael är en annan person än vad jag är och det går inte att kopiera honom, utan jag måste vara mig själv i den här rollen också, för annars funkar det inte.
Jag förstår det, och du säger då alltså, ja, att du ringde till din fru. Jag antar att det har att göra med att det vittnades väldigt brett om både hot och provokationer samt trakasserier mot medarbetare inom AIK. Hur ser du på arbetsmiljön i AIK så som den var då mot vad den eventuellt kanske är idag, förhoppningsvis bättre?
Jag tycker miljön har förändrats mycket. Det har varit en mycket lugnare period sista halvåret, märker jag. Det har inte förekommit någon typ av hot eller trakasserier jag känner till själv. Det är att vi har fått jobbat ostört och kunna fokusera på vårt arbete och på våra uppgifter för AIK, vilket har varit bra.
Ja, det gynnar ju er, men även klubben i stort och i sig.
Definitivt,
tänker jag. Så du har aldrig blivit utsatt själv?
Jag har med vetande aldrig blivit utsatt ut för ett direkt hot eller någon form av trakasseri, utan ibland får man kanske lite pika glimt som man funderar på, vad sa han där egentligen, va? Men aldrig någonting direkt som jag känt att jag har tagit illa eller varit illa berörd av heller.
Det är skönt att höra. Och du säger då att ni har fått jobba ostört. Vad gör AIK idag för att anställda och förtroendevalda ska må bra och känna sig trygga?
Det har lanserats ett så kallat visselblåsarprogram där man då kan kontakta klubbens säkerhetsansvarig om det händer en incident i form av trakasseri eller någon annat yttre hot, kan man säga. Så att man har byggt upp tänkningar, men sen tror jag också att man framförallt har förändrats, medvetandet kring det har förändrats också både bland medlemmar, supportrar och alla möjliga parter, så att folk är medvetna om det generellt sett, om man har förstått att det är något som går utöver en gräns som inte är bra heller. Och jag tror medvetandet om det här tror jag är det viktigaste, att människor har det med sig också.
Så du tycker att det är bra att en liten del gick ut och vittnade öppet om vad som hade hänt dem?
Jag tror att det är bra att en öppen debatt kring det här som det kommer upp och så att man förstår hur pass tufft det kan vara att vara i den här miljön. Och att man inte underlättar för vare sig tjänsteman eller tränare eller ledare genom att använda den här typen av påtryckningar.
Och mycket utav det som skrevs på internet främst under vintern, skulle jag väl säga att det var, mynnade ju ut i det största årsmötet som AIK FF har sett. Och du sa då tidigare att du rapporterar till styrelsen.
Det stämmer.
För att du är då vd i AIK Fotboll AB och styrelsemötet rörde FF. Så det finns idag en styrelse som företräder AIK FF och en annan sammanställning som företräder AIK Fotboll AB. Hur tycker du att det upplägget fungerar så här, vad blir det, 5 månader, 4 efter valet?
Jag tycker att det funkar ganska bra. Man ska komma ihåg att FF-styrelsen är också i majoritet i AFAB-styrelsen. Så FF-styrelsen har ju i praktiken då, kan man säga, den beslutande makten inom också bolaget då. Så att, och jag uppfattar också att det är en harmoni i styrelserummet också som gör att, att arbetet fungerar löpande bra. Sen finns det mycket kompetens inom FF-styrelsen som jag skulle vilja kunna komma närmare mitt jobb som TF och som ekonomichef också för att ha ett närmare utbyte också på ett bra sätt framöver.
Ja, exakt. Så att nu har du då främst, tänker jag, rollen som vd eftersom det ändå är en väldigt viktig och kanske den viktigaste rollen. Men du har ju även främst tidigare jobbat som CFO eller ekonomiansvarig.
Yeah.
Och om det är någon som kanske inte riktigt förstår det, hur skiljer sig de här rollerna och går det bra att jobba som både och samtidigt?
Jag tror att i längden så är det ohållbart alltså. Dels olika roller i en ledningsfunktion. VD är ju mer drivande, mer framåt, medan CFO kan man säga är kanske den som är lite mer försiktig och återhållsam och vill hålla i pengarna då alltså. Så att det finns ju en obalans mellan rollerna i sig. Sen finns det delar, man kliver mellan rollerna ibland så att det blir som ett rollspel nästan. Ska man vara CFO då är jag på ett visst sätt och ibland går jag tillbaka till min CFO-roll på ett annat sätt som person. Så att, men det är väldigt fascinerande att man kan kliva fram och tillbaka mellan två olika roller.
Lite som Dr. Jekyll och Mr. Hyde.
Ungefär så kan man säga. Alltså. Man blir nog mer lösningsorienterad som CEO, beskrivs som vd. Ja. Och som CFO man mer den här lite mer bromsklossen kan man säga. Så nu ska vi hålla i pengarna, nu ska vi vara försiktiga med maghejerna. Det är det som man tänker där.
Och hur ser framtiden ut? För att det har ju pratats lite om att införa en klubbdirektör. Det har pratat om att hitta en ordinarie vd. Finns det någonting du kan berätta där?
Vad jag förstår så pågår en process efter att söka en klubbdirektör. Som jag förstår har gått ganska långt också. Sen kan jag säga att för min egen del så känns det som att liksom jag får se vad som händer kan man säga också. Alltså, va? Jag är väldigt nöjd med situationen som jag är vid nu. Jag tyckte det var ett väldigt roligt halvår som vi har gått igenom. Whatever happens, happens. Och det är styrelsen som får bestämma hur framtiden ser ut där.
Jag är blåa linjen, jag är pendeltåg. Jag är en chip mot Barcelona från Neshimor. Jag är Viktor Lundbergs högerfot, Björn Westrums övertro. Jag är hybris.
Och med det sagt så tänker jag att vi går över till fotbollsverksamheten. För dig som då är ansvarig på ett eller annat sätt för herrlaget, damlaget samt U19. Hur ser du på våren som från ett rent sportsligt perspektiv men även från ditt egna perspektiv?
Jag tycker vi har haft en bra vår vad gäller sporten för herrarna. Vi kunde ha haft 2 poäng till. Det hade känts jättebra, men vi ligger ändå i en liten utmanarposition med väldigt bra kontakt med tältlång. Så jag tycker att det här är en bra position att gå in i efter 12 omgångar och fortsätta efter sommaruppehållet. Alltså. Damerna har haft det förvånansvärt tufft faktiskt.
Väldigt skakigt.
Ja, jag hade väntat mig mer poäng och lite att det känns inte så tungt som jag hade förväntat mig. Så att där har vi en större utmaning att få ordning på spelet faktiskt tycker jag. Och få ordning på laget.
Jag måste säga för att jag följer ju damlaget. Jag var ju i Örebro häromveckan också med Black Ladies. Jag måste bara få säga att efter den otroligt starka försäsongen. Ja. De förlorade väl inte en enda match. Är det något sånt där de kanske kryssar den? Och då, nu när man säger så här, det är tråkigt för att vi var så nära förra året. Snubblade på mållinjen. Och man vill ju verkligen att laget ska gå upp. Vi förtjänar att vara där bland eliten så att säga.
Ja, det är helt klart. Samtidigt så får man göra lite tid och ibland så tar det några matcher innan liksom alla klosser faller på plats också då alltså. Och försäsong och seriespel är två skilda saker alltså. Det är vad man märker av.
Ja, det är bara att titta på herrarna. En lite halvskakig vårsäsong. Men det går ju som tåget nu skulle jag vilja påstå. Kanske lite för många kryss, men ja, vi har ju inte förlorat än och det är ju väldigt ovanligt.
Det är helt klart starkt. Vi har väl en vinstrad, eller en icke-förlustrad på 23 matcher för mig, vilket är
fantastiskt. Ja, sen Götet borta i augusti förra året.
Ja, men sen måste vi också ha de här tre poängen för att nå ända fram. Det är ju helt klart.
Ja, och om man nu ska prata eller fokusera på herrlaget så har vi... Ja, då AIK har satsat en del pengar på truppbygget. Vi har skrivit kontrakt eller låneavtal med väldigt stora namn ändå som Nabil Bahoui, Alexander Milosevic, Tarik El Younoussi, Adu, Stefan Silva och så då Sebastian Larsson som tidigare nämnt. Stämmer det att AIK fotboll i år växlat upp på den fronten och spenderar mer pengar på att stärka herrlagets spelartrupp?
Definitivt ja. Alltså, vi har väl lagt ungefär 50 miljoner kronor på truppen sen i januari 2017 när Isak gick. Så det är en stor återinvestering som har gjorts direkt i truppen.
Så man kan säga att investeringen relaterar ganska direkt till försäljningen av Alexander Isak?
Ja, utan den hade det inte varit möjligt att investera så mycket pengar i den här truppen.
Och... För de som kanske inte vet, eller jag tror att jag vet inte, så du får jättegärna berätta. Hur går arbetet med en spelarbudget till? Eftersom du ändå har jobbat som CFO så misstänker jag att du kan berätta lite.
Ja, den brukar börja med sportchefens arbete att ta fram en trupp. Och han går igenom vad som finns då, befintliga trupp, befintliga kontrakt. Vilka har vi kontrakt, vilka har vi liksom, vad har vi förutgående kontrakt också. Efter det så gör han en form av grovplan på kommande fönster, hur det ser ut, vad han tänkt sig för truppförändringar då. Och baserat på den planen så bygger man då en budget för det kommande året då alltså. Sen går det från sportchef, sen via mig och sen upp till styrelsen för beslut.
Ja, och där någonstans mellan har ju chefscouten ett jobb att göra också.
Det har de, Ackerman har mycket att göra, det stämmer.
Jag kan tänka mig det. Så är det så att... Det är styrelsen som bestämmer vilka pengar Björn har att röra sig med.
I slutändan så är det styrelsen som har sista ordet då alltså. Förslaget kommer aldrig från sportchef, sen går det via mig och upp till styrelsen så att vi liksom synkar oss. Eller så har vi kanske ibland motsatt uppfattning och då tar vi med så att vi har det också till styrelsen då alltså. Men det här truppplaneringen sker då inför varje fönster. Så att innan varje fönster går man igen då truppen och ser man gör liksom en prognos på vad det kommer kosta oss, vad vi kan lägga och vad det finns för tänkbara också. Om det finns en transfer ut som vi ser att som kommer komma upp också.
Mm. Och jag misstänker att jag redan kan svara på den här frågan. Men vad har vi för planer inför det här fönstret?
Ja, det vågar jag inte säga alltså. Vi har redan sett en aktivitet i fönstret. Anton Sabetrus försvann ju från truppen då alltså. Va? Och Sebastian kom in, så det är en stor förändring. Men sen finns det också andra planer som gör långt, men jag kommer inte att avslöja någonting om dem här och nu.
Nej, det behöver du inte. Det man måste komma ihåg är ju att det som är det svenska viktigaste transferfönstret, det är ju vinterfönstret. Så är det ju tyvärr inte i kontinentala Europa, eftersom de har sitt viktigaste fönster nu. Och jag vet att jag inte är ensam när jag säger om att tycka att det alltid är läskigt när de europeiska ligorna pausar och avslutar sina säsonger. För att det sker ju otroligt mycket. Är vi inte rädda för att förlora någon bra högerfot eller vänsterfot?
Det är vi alltid. Och det jobbigaste för oss det är att fönstren stängt olika. Jag tror vårt fönster stänger 11 augusti. Medan det stora prenskapet är 31 augusti. Men att det finns 3 veckor där som vi kan i teorin tappa en spelare som inte kan ersätta.
Mm.
Och får vi ett stort bud att spela en villgård, då är det svårt att motstå en sån transaktion också. Alltså. Så att det gäller att hitta en bra balans då mellan våra sportsliga mål och en eventuell försäljning också. Alltså. För det är inte så kul att behöva sälja en spelare som man vill behålla i det fönstret.
Har du några exempel du tänker på?
Nej, jag vet,
jag vet inte. Hur länge har du varit?
Jag har varit alltså 2014.
2014, så det är 4 år.
Ja.
Vilket år gick Ero till Real? Det var innan.
Det var 2014.
Det var 2014.
Så att han gick väl rätt tidigt. Han gick ju då i början på julen, om jag minns rätt. Alltså. Och Quaison gick då samma år mitten till Palermo då alltså. Vi har inte haft någon sån transaktion än vad jag vet. Men däremot har vi haft behållspelare som vi vill ha kvar. Mm. Den spelaren vill att lämna under hösten för att ha kvar den här guldfighten då alltså. Och jag tycker att man har att konsekvensen lite vi har tappat till sportslig effekt också. Spelaren har inte presterat lika bra efter man har behållit dem. Så det finns lite som rör sig i spelarens huvud också i en sån situation. Som man bör beakta. Men jag tror Björn och Rickard har en väldigt bra känsla för vad de ska göra i såna här situationer också. Och kan läsa av väldigt bra hur det funkar om man bygger på rätt sätt i ett sånt läge och hur man ska agera. Så att det finns en, tror jag, väldigt bra bedömning för sälj eller icke-sälj i sånt läge.
Och hur stor är din roll i såna här situationer, till exempel när man vet att en spelare sitter på ett utgående kontrakt och man kanske pratar om att förlänga löneförhöjning och så vidare? Hur ser din roll, eventuella roll, ut i sådana situationer?
Jag tror att min roll blir mer rent finansiell. Alltså truppen, personen, spelaren är ju ett beslut av sportchef eller en rekommendation som sker av sportchef framför allt. Och min roll blir med att fånga upp de här finansiella biten. Så vad kommer det kosta AIK? Liksom? Hur ser det framöver? Kommer vi ha råd med det här? Vad finns det för alternativ? Om vi räknar på om vi gör Kiel, så vad händer då med ekonomin framför allt? Alltså, va? Man ska inte vinna Peter i sportsliga. Liksom. Det får de här grabbarna hålla på med, tror jag.
Men det blir ju ändå ganska långa förhandlingar med veteligen om en spelare och hans agent kommer in och säger jag vill ha XXX, eller min spelare, min klient vill ha XXX i sign-on, i månadslön, eventuella, jag vet inte, förhoppningsvis finns inte det här i allsvenskan, men typ så här målbonusar. Så jag vet ju att det förekommer i andra ligor, host, Kina, host.
Det blir det.
Men det kanske inte finns här.
Det förekommer hos oss också. Samtidigt vi har haft en väldigt rutin på sportchefsrollen i både Björn och Jan som var före Björn också. Och det gör att min roll blir kanske mer ett bollplank, kan man säga, i värsta fall till Björn i sådana här frågor också. Va? Så att vi bollar saker innan vi går till slutförhandlingsavfall också. Liksom.
Det kan typ sätta tak och...
Ja, vi kan gå hit men inte steg längre i sådana fall. Alltså.
Det låter ändå ganska spännande.
Det gör det. Men... huvudmannen för AIK i de här transaktionerna är då sportchef som är liksom den drivande parten också. Och där har vi inte mer, tycker jag, en väldigt stark kompetens på den rollen också.
Jag måste bara fråga dig en sak, för att jag har faktiskt inte koll på det här. Är du född AIK? Eller är du en person som kom in professionellt och sen...
Jag kom in professionellt. Jag tog en time-out från ett jobb som jag hade då. Alltså var ledig ett halvår faktiskt. Väldigt skönt. Sen la ut mitt CV på nätet och blev upplockad då via en rekryteringsbyrå och landade då som konsult. Sen var jag då fast anställd. Så att jag är, får man säga, anställd av AIK, men har man väl kommit in så kommer man inte ut, utan då är man svartgul ända in, kan man säga, också till slutändan. Jag är kanske lite mindre emotionell än många andra, och jag är väl mer den, får man säga, rationella då, får man kalla kloka beslutsfattaren som jag kan vara i den här miljön då.
Men jag tänker att en sån behövs också, att man inte alltid agerar med hjärtat utan även med hjärnan och tänker rationellt och försöker ha kvar något framtidsperspektiv, så speciellt om man har att göra med pengar.
Det blir det. Jag blir, kan man säga, en balans till sportsliga liksom. Sen är det alltså, är de här 90 minuterna i match, då blir man ju helt passionerad. Och även någon timme eller kanske någon dag efter matchen så sitter känslorna kvar också. Även hos mig. Och jobbar man på AIKs kontor eller kansli då, alltså, märker man liksom dagen efter en derbyvinst så går alla på moln alltså, medan en derbyförlust är något som är väldigt extremt jobbigt, och man märker på stämningen att den är väldigt tryckt också. Så att allt det där går ju in en själv på ett häftigt sätt.
Vad hejar du på som barn?
Jag har nog varit ganska klubbneutral sen barn också. Jag är uppväxt i Kungsängen och där var AIK en ganska stark klubb. Min brorsa var AIK, framförallt hockey-AIK på den tiden, då var 70-talet nu alltså. Så att AIK fanns alltid där runt omkring honom och fanns med. Många av mina kompisar spelade fotboll AIK och inte såna förlira för pojkar 10, pojkar 12 i den åldern också. Liksom. Så att det fanns med där alltså.
Det är bra, det är bra. Det är alltid skönt att höra. För det hade varit tråkigare om du sa så här, jag är född på Södermalm, ja. Men nej.
Ja, jag gick gymnasiet i Sumpan också, så att då kom man in i det här, får man kalla för AIK-land. Och AIK, det var som alltid varit närmast på något sätt också. Och jag tror det är en klubb som nästan alla har en, som jag fick, där jag har någon form av relation till också, så att det är häftigt tycker jag. Och AIK är en väldigt häftig klubb och mäktig på något sätt. Det finns en kraft i klubben som man märker också. Det är häftigt tycker jag.
Ja, det är otroligt coolt när man, även om man själv inte har möjligheten att åka till Malmö till exempel på en måndag i början av april, så ser man ju att bortastå är fullproppat med människor som har åkt från Stockholm, men även från hela landet. Vi har ju supportrar överallt. Jag vet inte hur stor koll du har på AIKs supportrar och olika supporterorganiseringar, men det finns ju Dalabrigaden till exempel. Jag vet inte om du har hört talas om dem.
Jag känner igen Dalagnagar. Ja.
Dalabrigaden är fantastisk. De åker ju på väldigt många matcher. Alla hemmamatcher, hockeymatcher också. Det är väldigt coolt.
Ja, det finns något väldigt starkt hos klubben som fångar upp lite grejer. Även fast man inte bor i Solna eller Stockholm så fastnar hos folk också. Det tycker jag är häftigt. Jag tror inte det finns få klubbar som har så, vad ska man säga, stor geografisk spridning som AIK. Jag menar Malmö eller, ja, vad ska man ta, Elfsborg är väldigt lokala klubbar, men vi når ut i hela landet, vilket jag tycker är häftigt.
Ja, det håller jag med om. Och med det sagt, ska vi lyckas vinna Allsvenskan i år?
Jag tror att det finns en stor chans, men samtidigt så ska man nog alltid vara lite försiktig när man säger att det är liksom just nu. Jag tror man ska ta den här lite position som har nu, att vi är en utmanare som jagar och vill jaga kapp istället för att ta på oss någon form av favoritskap i den här serien. Det tror jag är dumt att gå in i en höst och ha den, det tänkt att nu ska vi jaga först, framförallt att ta 3 poäng varje match. Det är målsättningen.
Jag tänker så här, jag reflekterar lite över det nu när Allsvenskan har varit pausad i, vad blir det, 3 veckor. Att det är ganska skönt att vi inte går in i hösten nu, den 7 juli, med att vara serieledare. För då kommer alla vilja jaga oss och alla vet att AIK väcker känslor. Alla ser rött, alla vill tagga på och taggarna utåt. Och det känns ganska skönt att vi ligger där tryckt på 2:an.
Ja, jag håller med om det. Jag tror att det är en bra position i serien att gå in med också. Sen, som sagt, det kommer ju ett fönster som redan nu rör sig, men det känns som att vi har väldigt bra koll på vår trupp och vi har grepp på fönstret också, kan man säga också.
Sen måste man ju även komma ihåg att vi har någonting som inte Hammarby har, och det är ett EL-kval att spela. Så vi kommer ju spela mer matcher, mer intensivt spel. Så att de har ju det är ju positivt för dem egentligen på ett sätt, tänker jag.
Det stämmer. Samtidigt tror jag om vi har, får vi tillbaka folk från vad ska det, så kan vi ha lite mer bredd i truppen. Då gör vi att vi har en bättre position där och kan blanda startspelare lite mer efter dem hand också, tror jag.
Jo, för det måste man ju faktiskt också säga att där har ni gjort ett otroligt bra jobb. För den bredden vi har i truppen i år har vi inte haft på fler, så jag vet inte hur många säsonger.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Wow. Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Hade det varit förra säsongen eller förra säsongen och vi hade haft det skadeläget under våren som vi haft, så hade vi typ inte haft några spelare på bänken alls, tänker jag. Och nu har vi ändå en sån stor konkurrens. Vi har så många bra spelare att man inte vet hur startelvan kommer att se ut innan ni släpper den officiellt. Mm. Det är väldigt skönt.
Det är sant. Det är lite häftigt faktiskt.
Är det så ni tänkte lite också? Tänkte så här att när ni la en spelarbudget och sådär i vintras, tänker jag, kanske lite mer tidigare, att ni gick för bredd men även lite spets?
Vad ska jag säga på den? Det är klart det fanns ett behov av att stärka truppen. Sen, att ha en bred och stark trupp. Sen finns det ju spelare, liksom en kombination av spelare som kanske står på tillväxt också, som ska komma framåt i truppen också. Så att ja, det finns en det finns väl en plan att ha den här starka liksom, truppen som är bred också. Motsvarande kanske ett europeiskt topplag, fast inte riktigt på samma nivå, men ändå har den här styrkan. Sen tyvärr har vi åkt på mycket skador under våren. Det är inte bara vi, utan andra lag i Allsvenskan har också drabbats av mycket skador då alltså. Men vi har ändå hanterat det på ett bra sätt. Och vi har löst situationer med när vi har fått in till exempel Robin Jansson och Alex som ersättare för någonting som inte var planerat från början då alltså. Och det har hanterat på ett väldigt snabbt och snyggt sätt, tycker jag.
Jo, just Robin Jansson är ju min bästa spelare under våren. Det är helt otroligt vilken historia. Jag intervjuade honom och var helt tagen under hela intervjun. Men vi ska inte prata om Robin. Däremot så ville jag återkoppla till en sak som du sa. Och det är, du sa ordet styrka. Och jag tänker att en styrka AIK har haft i flera år, det är att vi har varit väldigt, väldigt bra på att plocka upp talanger från ungdomsakademin. Anton Saletros såldes nu efter att ha gjort en otroligt stark comeback efter utlåningen till Ungern. Såldes till Rostov i Ryssland. Och så då Alexander Isak som också är en egen produkt. Och du är ju då även ansvarig för U19 eftersom vi inte har ett U21-lag längre.
Ja.
Och berätta, hur ser det ut? Eftersom AIK inte spelar i U21 allsvenska, jag vet inte ens om den finns kvar längre. Då är det svårt att hålla koll på hur det går för laget.
Det stämmer. U19 är ju någonting som då Leif Karlsson som är sportchef för ungdom bedriver då alltså. Va? Och han har ju driver väldigt intensivt, kan man säga, talanginriktad verksamhet då alltså. Med en professionell stab som är väldigt extremt duktiga. Generellt så ser det ju bra ut. Vi får fram mycket talanger i serien som kommer upp till laget. Sen liksom är det då en timingfråga ibland också. Som Isak hade ju det uppstod en situation där det då var kanske brist på forwards. Gjorde att han släpptes fram väldigt ung och fick gav en bra effekt också. Idag är konkurrenssituationen ännu tuffare i A-laget som gör att kanske junior får stå på tillväxt lite längre än vad Axel Isak fick göra också då alltså.
Och då är det också bra att att AIK har inlett det här samarbetet med Vasalund. Om att de får träna både med ungdomslaget, med A-laget på Karlberg, men även med Vasalund.
Helt klart, det är ju ett mellansteg då på tävlingsnivå som är, får man säga, rejält och ger den matcherfarenhet som spelarna behöver också för att ta klivet upp i Allsvenskan.
Och om vi då antar att om 5 år kommer vi se ännu fler lyckade framgångssager, alla Anton Saletros och Robin Quaison, så kan vi säga så här. I vilken position ser du och den övriga ledningen att AIK har i Sportsverige de kommande 5 åren?
Jag hoppas och tror att vi kan ta ett kliv som en ledande klubb i Sverige. Jag tror att Malmö FF kommer definitivt vara kvar i den positionen, men jag tror också att vi kan ta ett kliv uppe på en nivå som är jämnbörd över tid i alla fall alltså. Som är fullstreamad borta match som 2-1 ifrån Kärnströmmen måste match. Jag är Robin Quaison mot United. Jag är en djupledsboll till CH Jagnet. Jag är som Malmö.
Och med det sagt så tänker jag fråga dig lite om sådana saker som jag vet att väldigt många funderar på de närmaste 5-10 åren. Vi är hyresgäster på hemmarenan.
Just det.
Till mångas förtret. Det har ju pratats vitt och brett i flera år nu om att vi ska bygga eget. Sen har vi pratat om träningsanläggningar. Jag vet inte riktigt hur, du är CFO så på ett eller annat sätt måste du vara insatt och du är verkställande direktör också. Hur ser ni på den saken idag på kansliet, i styrelsen? Pratas det någonting om att försöka ens titta på frågan och bygga en egen arena, träningsanläggning?
Om man plockar isär frågorna så träningsanläggningsfrågan lever definitivt. Den har till och med fått, tycker jag, fått ny kraft sista halvåret då också. Genom att vi har kommit längre i vår dialog med de gamla arenaägarna här framåt. Så där ser jag liksom att vi har en väg framåt och kanske en lösning som finns på plats inom en rimlig tid då alltså. Och hela arenafrågan är mer komplex, för då skulle prata med en ny part som inte vi haft dialog med tidigare, utan då landar det utanför för de här befintliga relationerna. Och det är en komplexare fråga också, som inte är lika lätt att se liksom en rak väg framåt i faktiskt. Däremot ska vi inte aldrig liksom ge upp hoppet eller tanken eller tron på ett alternativ, utan det måste alltid finnas med oss. För jag tror att som fotbollsklubb så är det någon form av slutstation, kan jag tycka, alltså dit man ska nå någonstans. Men lösningen tror jag kräver lång tid och mycket tålamod att nå fram med någonting vettigt på den punkten där. Sen Stockholm är en stad som växer ganska mycket. Marken blir dyrare och det gör att man liksom trycks ut att man ska ha liksom en arena som man har råd att finansiera också. Och det gör att man kanske hamnar på en plats där man inte ens känner att det här liksom är en bra plats och kommunikationssynpunkt att placera en arena på heller. Vi ser till exempel att det finns ju travbanor nu, gravbanor utanför långt ut i Upplandsbro, vilket är då mitt tycke en placering som ser för långt ut för en idrottsarena i Stockholm.
Ja, jo, jag har aldrig ens varit i Upplandsbro, så att nej. Men om vi återgår till det du sa om träningsanläggningen, vill du utveckla, för att om det är så att den är mer realistisk än en egen arena, så tror jag att och jag och Andreas och alla andra våra lyssnare jättegärna skulle vilja höra på hur det ser ut just nu och ja, vart ni står helt enkelt. För att Karlberg är ju lite problematiskt i dagsläget. Är det så att Försvarsmakten eller vem det nu är som håller till där håller på och bygger någonting där? Ja, jag har inte varit på Karlberg på ett år. Jo, det har jag visst, men det
är lite småstyckt omgivningar. Däremot så stör inte själva träningsverksamheten då. Alltså, däremot är det väl rena lite runt omkring, lite ja, på en byggarbetsplats kan man säga, vilket inte är det optimala. Men det funkar, det dagliga funkar ändå bra alltså. Sen det som sker är att Stockholm växer och det gör ju att Karlberg ligger i någon form av framtida exploateringszon egentligen, där det kommer ske någonting med antingen bostäder eller som är med kontor då alltså. Och det gör att vi har en möjlighet att växla ut Karlberg på ett bra sätt framöver också, alltså till någonting nytt då. Sen finns det ju också en vad ska man säga, en form av löfte eller förpliktelse i vårt arenaavtal om en anläggning då alltså. Och nu har det formulerats då en grupp som jobbar aktivt med frågan med ett antal personer som är duktiga inom det här med fastigheter. Så att, och man får då dialog med arenaägarna i den här frågan också.
Är det så att träningsanläggningen ska ligga någonstans inom Solna kommuns gränser?
Det var den tanken som fanns 2013-2014 och jag tror att den tanken fortfarande är fullt realistisk.
Fast den ägarna har ändrats. Solna stad har väl sålt sina andelar. Det har ju varit väldigt många turer fram och tillbaka också där med hur ägarna, eller ja, vem det är som äger arenan egentligen.
Det stämmer att ägarrelationen på arenan har förändrats under den här perioden då också, men i grunden så har vi då en skriftlig del av vårt avtal som vi har fattat fortfarande giltigt då alltså. Så att jag tror att vi har väldigt torrt på fötterna när vi tar en sån dialog. Sen gäller det att hitta en lösning som är bra för oss och som är bra för arenaägare kan man säga också, som vi hittar en bra väg framåt där. Så det handlar mycket om att ha en schysst dialog som båda parter är nöjda med också.
Och om vi nu skulle leka med tanken att båda parter är nöjda, det blir så att det kommer byggas någonting. När ungefär fram, hur långt fram i tiden är vi nu?
Oj, jag tror att att bygga en träningsläggning idag i Stockholm, det kommer kanske kräva någon form av ett år projektering och kanske något år form av tillståndsansökan också för bygglov. Så jag tror man pratar om 2-3 år framöver innan byggstart, kan jag säga, ungefär. Alltså.
Och då antar vi ändå att alla kommer överens med varandra.
Ja, men jag tror liksom ändå att det är den position som vi ligger i. Då nu tar jag i lite i tiden också, så ja. Det var liksom lite framförhållning där. Så jag tror inte att vi liksom skjuter den längre framåt heller. Däremot så har det varit kanske en tid, det har varit ett uppehåll i processen som jag upplever också. För vi har liksom, det har varit så mycket annat som har fastnat hos oss med arena tvister med lagardär som tagit mycket kraft ifrån då tidigare ledning. Och det har vi tappat fart i den här processen också. Då.
Mm. Och än så länge så har vi Skytteholm och Karlberg, och så har vi då Friends Arena som det officiella namnet lyder. Medan andra, till exempel jag, föredrar att säga Nationalarenan. Tycker du att AIK trivs bra på Friends?
Jag tycker att vi har börjat bo in oss på Friends. Jag tycker att det året som vi börjat nu tycker jag blir till en förbättring med att vi har fått upp shoppen på arenan. Vi ser också en ökad AIK-fiering runt om, till exempel med statyn med Putte och med Isidor. Har gjort det här med ett AIK-land. Vi fick bort den här statyn på Z-Kelen då, alltså, som landade ner i Malmö. Tack, det är ganska skönt. Det är att den känns, tycker jag, mer med AIK idag. Sen känns också relationen med Stockholm Live som nu driver arenan är väldigt, väldigt bra. Det gör att vi kan göra den mer till vår egen arena än vi gjort tidigare. Så att för min del känns det bra, och den känns som att det blir mer AIK på arenan också. Det är som att flytta in till en lägenhet, kan man säga. Man bor in sig en stund liksom och känner efter lite, så ska man göra där, ska vi göra där. Så får man liksom det är cozy och hemtrevligt, kan man säga. Det är samma sak med en arena också.
Jag måste bara få fråga. Du säger att samarbetet med Stockholm Live går bra. Skulle vilja utveckla det? För när var det de tog över?
De tog över
förra året.
Ja, i april förra året då alltså. Då åkte ju Lagardär då ut från driften av
arenan.
Och Stockholm Live tog över också driftsbolaget då. Och de har ändå bytt ut, kan man säga, nästan alla gamla arenapersoner är borta idag alltså. Och det är samma gäng som drivs då, Tele2, som nu driver Friends. Men vi har byggt relationer både på kundnivå och på ledningsnivå liksom, väldigt tajt med dem, och det har känts väldigt, väldigt bra, tycker jag. Och de öppnar upp redan för oss också på ett annat sätt än vad Lagardär gjorde. Och det känns att det finns liksom form av trygghet, och det finns någon form av framtidstro också på arenan. Det var väldigt tufft både i starten och med Lagardär-tiden, så var det väldigt, får man säga, mörkt alltså. Och det är det inte alls nu, utan nu är det liksom en trygghet och en framtidsanda kring arenan också, som gör att det känns att det går framåt, tycker jag.
Och jag tänker då ställa en fråga, eftersom jag förmodligen inte kommer vara så populär om jag inte gör det. Vi har ju tidigare säsonger haft problem med att spela våra hemmamatcher på vår hemmaarena. Hur ser det ut i år? Kommer vi få spela elkvalet på nationalarenan, eller kommer vi vara tvungna att åka till Globenområdet igen?
Det beror på. Det vi kan se problem med, det är ju då en gruppspelsmatch i, vi är ju så kallat ett vinterland ur EFA-synpunkt alltså, va? Det är med att om vi går till gruppspel så får då vinterlanden då den femte matchen för dem på hemmaplan. Och då är det då en krock med Stockholm Horse Show i sådana fall alltså.
Ja.
Så att, men vår plan, eller vår vilja, är att, då, att vi kan spela med en arena som då, då har tak. Vilket man kan tycka si och så, men det kan ju alltså möjlighet att vi då klassat som icke-vinterland. Och då kan vi spela omgång 6 istället på hemmaplan då alltså. Så att vi spelar då i december under tak på arenan till exempel alltså, vilket skulle kunna då lösa.
Så jag tänker så här, om Östersund kunde möta Arsenal i Jämtland under 13 ton snö i mitten av februari, borde vi kunna spela med stängt tak i december?
Det borde vi kunna göra definitivt, och kanske även med öppen tak om det är en mild december på ett bra sätt också. Så att det är den väg vi kan gå alltså. Men ambitionen och målsättningen är ju alltid att hitta. Sen är det lite med lottningar också hur det ser ut. Jag tror att vi bör kunna få samtliga matcher på Friends i år, ja. Och det känns som en angelägen fråga för oss att ha dem där också. Det är något som vi jobbar med ganska mycket i dialogen med både fotbollsbund och EFA. Vi vill verkligen att det ska vara vår hemmaarena för den här formen också.
Jag tänker att UEFA är inte det största problemet, utan det är diverse Melodifestivalen och hästar och Monster Trucks och Rolling Stones. Så det är inte en dålig grej, men hästarna och Melodifestivalen och trucksen, det förstör ju även vårt gräs. Ljudet är inte alltid det bästa eftersom det är en multiarena. Det är ju ganska tråkigt när man vet att gräset får inte ligga där det ligger, och det krävs ju väldigt mycket jobb och tid och kraft för att få gräset så bra som möjligt, eftersom vi ändå spelar med naturgräs, och jag vet att väldigt många föredrar att vi gör det istället för att byta till balkongmatta.
Det stämmer. Arena har ju ett stort jobb med att hålla den här gräsmattan vid liv alltså, och man byter ganska ofta, men man gör det på ett seriöst sätt och vill verkligen skapa bra förutsättningar för fotboll på arenan, vilket gör att vi ändå har en ganska bra situation där också. Så att jag tycker att de gör det på ett seriöst sätt och på för oss ett helt okej sätt också. Alternativet har varit Tele2, det har varit plastgräs då, så då är det här mycket, mycket bättre tycker jag än Tele2 som match hemma arena.
Jo, det är sant. Och med det sagt så ska vi nu gå över till någonting som har varit en het potatis i AIK flera år, men speciellt de senaste, blir det 10 dagarna, kanske 2 veckorna. Och det är ju det att AIK fotboll har lanserat ett e-sportslag. Lag kanske är för mycket sagt. AIK fotboll har gjort sin första e-sportsvärvning.
Ja, det stämmer. Vi har ett avtal med en e-sportspelare, jag som spelar FIFA, jag, Radignagan.
Och skulle du kunna utveckla AIKs tankegångar och beslutsprocess kring och just påbörja en lansering inom e-sport?
Jag tror tankegången är att det här är någonting nytt som kommer, och det finns ett stort intresse för e-sporten och FIFA-spel bland ungdomar idag. Var det kommer landa någonstans, det går lite mot att det kopplas upp med den ordinarie fotbollsverksamheten både runt på FIFA-nivå och på andra klubbar runt om i Sverige. Så vi ser det som att vi vill nog hellre nu vara en del av den här utvecklingen i början i alla fall, för att se vart väg någonstans, få kontroll på den, att släppa det helt fritt kan man säga utanför oss då alltså. Sen finns det också en stark koppling mellan det här. Man ser att de som är intresserade av FIFA-spel också har ett fotbollsintresse bredvid också, så att vi ser att det finns en koppling mellan den ordinarie sporten och den här FIFA-satsningen kan man säga.
Och det är ju också så att det är inte bara FIFA, utan e-sport i sig har blivit väldigt stort, och väldigt många, däribland jag, anser att det finns en väldigt stor potential. Och det här är den första värvning, sista värvning. Tänker ni göra fler?
Som det ser ut nu så kommer det komma en e-sportsallsvenska under vintern 2019.
Där, i FIFA då alltså?
I FIFA, ja. Och där då vi och andra klubbar som är kopplade till SEF, vill säga allsvenska klubbar och superettan klubbar är med och spelar mot varandra då alltså. Och i sådana fall behöver vi då komplettera med ytterligare kanske en spelare till i sådana fall liksom. Det är inga jättepengar rör sig om, det är någonting som är helt finansierat via sponsorer då. Så att vi har liksom ingen kostnad eller risk där, utan det är någonting som ligger bredvid den vanliga verksamheten också. Så att det påverkar inte den så mycket, utan det är viktigast att vi kan se kopplingen mellan då publik och intresse, och som ett kringarrangemang kan man säga nästan för fördel också. Vi tror att det är någonting som ligger nära, och vi tror att det här kanske kan vara ett sätt att skapa en väg in till den ordinarie fotbollen också, när då ungdomar sitter mer framför datorn, och att vi kan få dem från datorn då i hemmet ut till oss och sen kanske in på vår matcharena och dessutom också.
Ja, för att innan vi påbörjade den här intervjun så pratade du och jag lite om e-sport. Jag kommer förmodligen bli halshuggen för det jag säger nu, men jag tror ju väldigt mycket på e-sport, och fastän jag inte spelar någonting själv, och jag tror ju då att ser unga tonåringar, barn, en favoritspelare i något favoritteam som spelar, inte nödvändigtvis bara FIFA utan andra e-sports spel också ser att de sitter där i en AIK-tröja, så tror jag att det är ett naturligt sätt att fånga upp en helt annan typ av supportrar som kanske inte hittar till Friends Arena utav den anledningen att de kanske inte tycker det är kul eller förstår sig på det där. Så att jag tycker då personligen att det är en väldigt bra idé. Men det finns ju sådana, det finns ju sådana som inte håller med mig, och kan du förstå de lite kritiska rösterna som menar på att AIK inte har någonting med e-sport att göra?
Jag har full förståelse för den biten, för e-sport är ju en ganska ny företeelse. Kopplingen till den riktiga sporten är inte helt solklar heller. Däremot tror jag att man ska ändå välja att vara en del av den här utvecklingen istället för att släppa den helt och hållet. För då ser man inte att ta väg någonstans heller. Utan det är bättre att man har en hand på det, kan man säga, det som sker nu också. För att få liksom, hitta synergi mellan det vi gör och e-sporten också. Men jag förstår också att det är folk som inte tycker att det här är riktig sport. För det är en annan typ av verksamhet. Så jag ser det lite som ett, kan man säga, som ett kringarrangemang. Men som är ändå ganska seriöst i sin satsning också.
Det finns ju även sådana som menar att det här beslutet kom lite över medlemmarnas huvuden. Vissa säger då att den här typen av beslut kanske borde tas av medlemmarna.
Ja,
Vad tycker du om det?
Det tycker jag att man har rätt i också definitivt. Alltså, va? Nu sker det på en sån nivå, det är så pass liten omfattning. Så att jag tycker att man ska se det som någon form av testverksamhet. Och därefter ska man då ta medlemsbeslut baserat på den testen utvisar då alltså. Så att man får se det som en form av referenscase kan man säga. Och sen kan man då bestämma om det ska vara någonting delat av AIK-fotboll eller inte i sådana fall.
Så det finns en möjlighet att vi kanske vid nästa årsmöte kommer att rösta om att e-sport ska bli en officiell del av AIK?
Det tycker jag definitivt är en årsmötesfråga då alltså. Och baserat på det som framkommer under vintern, hur det går som liksom någon form av referenscase också, där man vet hur det här funkar i vår miljö. Då har man nog bättre beslutsunderlag att ta ställning till också vid ett årsmöte.
Jag är Ivan Turina mot Moskva.
Vila i fred.
Jag är Sveriges bästa fotbollslag. Jag är störst i Norden. Jag är allmänna idrottsklubben. Jag är AIK.
Välkomna tillbaka till Radio Råsunda. Nu har vi kommit fram till den sista delen med Håkan, och det är faktiskt era frågor. Vissa har redan blivit besvarade under den här intervjun, men vissa ska jag ställa då nu. Och den här frågan är ju otroligt intressant. En Twitter-användare frågar: beskriv arbetet med uppstarten kring av vår marknadsavdelning. Hur har kampanjerna och samarbetet med Nike gått rent ekonomiskt?
Det har gått bra. Vi har fått igång en bra försäljning i shoppen. Allting pekar mot en rekordnivå för 2018. Däremot kan man säga också att byta leverantör från Adidas till Nike är ett väldigt stort steg. Och det har varit mer jobb än vi har trott också. Så vi har jobbat oerhört hårt med att få in Nike i AIK.
Men jag tycker så personligen att det har ju, okej, jag är bara supporter, jag vet inte hur det ser ut från ert håll, men jag tycker ju kampanjen är otroligt snygga. Det var ju verkligen inte så här bara, men nu byter vi tröja, utan det har varit bara svart, bara vitt, nu med elljuströjan och... jag vet inte, jag tycker det ser fantastiskt ut. Att det så, från ett outsiderperspektiv, ett supporterperspektiv, så ser det ju verkligen ut som en otroligt lyckad start på samarbetet.
Tack, tack. Det finns en väldigt stark AIK-passion hos Nike. Framförallt via Thomas Antonelis då, som är gammal spelare och hög chef på Nike Europa också. Han har drivit det här ganska hårt, och jag tror att han är definitivt en nyckelspelare i den här processen också, för att få fram det här AIK-mässiga i Nike-satsningen då alltså också. Så det har varit ett bra bollplank med honom och med övriga Nike-personer för att få det här på ett snyggt sätt. För vi har lagt mycket vikt vid att det ska se och bli en bra introduktion för som alla folk känner igen sig också.
Och lite angående det där och lite angående det vi redan har pratat om. Men här kommer då en ny infallsvinkel. Bortsett Isak-pengarna, hur ser man på AIKs ekonomi långsiktigt? Är vi nöjda med running cost och hur ser man på sponsorintäkterna? Vår svaghet sett till storlek, placeringar och intresset, vad är det som håller det tillbaka?
Jag tror att vi har mycket jobb att göra med AIKs ekonomi på sikt, både på lång och kort sikt. Vi måste jobba med att öka våra värden på våra rättigheter, det vill säga marknadsrättigheter och medierättigheter då alltså. Vi måste också jobba mer med publiken för att få ännu mer betalande publik till vår arena och få upp den nivån. Så det finns mycket att göra där. Sen finns det förstås kostnadsbilden som är då där mycket nu går till sporten, mer än förut kan man säga. Så att vi har hållit igen. Vi har haft kontroll på kostnaden ganska hårt sista året under min period kan jag säga också. De pengar vi har lagt har liksom varit reella satsningar som vi tycker har haft effekt också.
Och jag har faktiskt en följdfråga på inte bara den här senaste frågan utan den där innan, dessförinnan angående Nike. Jag tillhör ju den lilla skaran som sitter och läser alla kvartsrapporter och årsrapporter och så vidare. Och jag kom ju så att tänka på hur gick det med Adidas, med tvisten?
Det gick bra. Jag ringde Adidas faktiskt en dag bara och både för att komma över och prata med dem lite om läget som var, liksom, vi har en tvist, hur ser ni på det? Ska vi liksom, ja, ta en fika och se om vi kan göra någonting, komma framåt i det här? Ja, tyckte de, det var lätt som bra. Så jag åkte över och berättade lite hur de kände och jag berättade liksom vad som vi hade haft för process också. Så att vi gjorde en kort handskakning därefter och skildes åt som vänner kan man säga. Då, alltså.
Så förlikning?
Ja, och en förlikning som varit väldigt bra för AIK också. Man ser att, jag tror riktigt att man, en lång relation som man då har med en partner måste man skiljas åt med på ett bra sätt. Och det har vi gjort nu, vilket gör mig väldigt stolt över den handlingen faktiskt.
Ja, jag tycker det låter väldigt bra för att jag har inte för mig. Jag tror inte jag har läst några uppdateringar kring det där, men det är kul att höra. Speciellt eftersom vi spelade ju med Adidas väldigt länge. Jag har inga minnen av Puma alls.
Nej.
Så att, och jag tror inte jag är ensam om det heller. Så att det är väldigt kul att höra. Och min kära kollega Björn Enjebo undrar, skulle du kunna tänka dig att bli vd på riktigt? Hur mycket pengar har vi kvar egentligen? Tänker vi långsiktigt eller bara på guldet i år? Så hej, säger vi hej till Björn. Jättebra frågor.
Hej Björn, bra frågor. Flera bra frågor. Jag tror att en ledande roll på AIK, en förvaltningsroll, en situation som har funnits nu har passat mig ganska bra. Ska vi ta det här ett kliv till, vilket vi ska göra, då kanske man ska in en profil som en ledare i AIK, tror jag. Jag är mer en ekonom, lite mer återhållsam. Jag tror att det krävs en person som har en gedigen bakgrund i att få en klubb att bli starkare och växa som kommer in i en sån roll. Då. Alltså jag tror att där tror jag att jag kanske har en annan roll i en sån funktion också, naturligt sett. Sen var det mer frågor som Björn ställde?
Hur mycket pengar har vi kvar och om vi tänker långsiktigt eller bara på att ta guld i år?
Jag tror att vi har en väldigt hårt sportslig satsning i år, helt klart. Det gör vi, som kostar pengar. Det ska man ha respekt för också. Det långsiktiga här är ju då att försöka nå ett Europaspel eller också kunna göra med en bra trupp. Så gör man också bättre förutsättningar för att göra bra transfers också. Och jag tror att i fotboll idag så är det då att man ska kunna nå då det här steget då med transfers och med Europa pengar som gör att klubben då håller igång. Satsar man inte fotboll så vinner man inte heller. Och det funkar med ekonomin också. Att du måste ju satsa för att få det att rulla runt helt enkelt.
Ja, och Det tål ju att tänkas på också att nu är ju Sebastian Larsson en profilvärvning. Men han har ju kritat på mig veteligen till 2020.
Det stämmer, och det finns också tränarposition på ett år till.
Så ja, exakt. Så det är ju inte en värvning på en halv säsong eller bara säsong. Det är ju det är också en framtidsvärvning. Tar vi inte guldet i år, hoppas jag att vi gör, men om man nu skulle prata i sådana termer så kan man ju alltid satsa på guldet nästa år och vi kommer ju ha spelare kvar. Nu kommer inte jag ihåg alla som har utgående kontrakt i år, men vi har ju värvat väldigt många nya spelare som då förmodligen eller förhoppningsvis får vara kvar nästa år också. Så det är också en form av framtidstänk. Och nu sitter jag och svarar på dina frågor. Det var ju inte riktigt meningen.
Nej, men tittar man på startdelen då, så vad jag kan minnas nu, så har liksom de har kontrakt åtminstone ett år till då alltså. Sen finns det många bänkspelare som har kanske kortare kontrakt som går ut, till exempel Haukur, och jag tror att det också är till exempel Avdic som har kortare kontrakt som går ut i höst också då. Så att vad gäller de spelare som vi förra startade med, så sitter alla på minst två i alla fall. Jag kan komma på rakt på rak arm.
Ja, och det är också en framtidsinvestering.
Definitivt, ja.
Och med det sagt, tack så hemskt mycket Håkan att du ville komma.
Tack själv.
Innan vi avslutar så skulle jag vilja påminna er lyssnare om att det i dagarna är lottning till elkvalet. Jag ska bara hitta, om inte du kommer ihåg datum, vilket datum, är det 19? Vi...
20 klockan 2, om jag minns rätt, det är lottningen då alltså till våra matcher.
Då ska vi se här, klockan 1, den 20. Så alltså om mindre än en vecka, och då får vi reda på om vi spelar hemma den, vad blir det, 12 eller 12. Den 19 juli, kvalomgång 1. Så nästa gång vi hörs, kära lyssnare, så kanske vi kommer veta hur och var och när vi kommer spela. Tack för att ni lyssnar på Radio Råsunda. Jag heter Nathalie Bergström, och Radio Råsunda görs även utav Jimmy, Andreas, August, Joakim, Rasmus och Petter. Tack så mycket. There's a ship lies rigged and ready in the harbor. Tomorrow for old England she sails. Far away from your land of endless sunshine, to my land full of rainy skies and gales. And I shall be aboard that ship tomorrow, though my heart is full of tears at this farewell. For you are beautiful, and I have loved you dearly, more dearly than the spoken word can tell. For you are beautiful, and I have loved you dearly, more dearly than the spoken word can tell. I heard there's a wicked war a-blazing, and the taste of war I know so very well. Even now I see the foreign flag a-raising, their guns on fire as we sail into hell. I have no fear of death, it brings no sorrow, but how bitter will be this last farewell.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.